En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Jag har ju en ordvits här. Får jag dra den?
Mm.
Mm. Ni ser lite samma bit nu, men jag kör den ändå. Boomer-momentet kommer nu.
Pappaskämten är på
blir,
gång.
Blir det drag under galoscherna för EU nu? Var den kul? Ja, kan vi köra den?
Ja. 2+.
Okej,
ingen skrattar.
Ja. Okej då.
Europa halkar efter USA och Kina. Ska EU överleva som organisation måste länderna börja investera i ny industri och infrastruktur. Det menar Draghi-rapporten som släpptes under hösten. Men hur ska det gå till och orkar EU-länderna lämna sin snåla politik bakom sig? Detta ska vi diskutera i dagens avsnitt av Starta pressarna. En podcast om ekonomisk politik från Katalys för Aftonbladets ledarsida med mig Daniel Suhonen. Men välkomna till veckans avsnitt. Med mig i studion för första gången i den här podden Anton Bylin, språkrör för gröna studenter sedan ett par år tillbaka. Du har varit på flera av våra seminarier, vi har snackat. Vi förstod direkt att du tycker ganska lika som oss i många ekonomiskt politiska frågor. Välkommen hit.
Tack så mycket.
För de som inte har träffat dig, vem är du? Bara kort.
Ja, men jag är snart färdig nationalekonom och bor här i Stockholm nu sedan några år med uppväxt i Kvissleby utanför Sundsvall. Politiskt så började jag faktiskt i Fridays for Future. Jag gick i gymnasiet när Greta satt sig utanför riksdagen. Och sen när jag började plugga så hamnade jag i Miljöpartiet sen några år tillbaka. Och nu då i studentförbundet.
Superbra. Med mig också, som vanligt, Max Järnek och Elisabeth Lindberg. Välkomna tillbaka.
Tack så mycket.
Tack.
Så här, om vi börjar med Mario Draghi och hans rapport rätt in i ämnet. Han var ju chef för ECB, den europeiska centralbanken, och han brukar då, när det var den här eurokrisen så var han det, och han var en sån här kraftfull, bred som en ladugårdsdörr politiker som brukar säga att han liksom, han räddade EU-samarbetet och euron kan man säga, och han började egentligen i EU med det här att liksom ställa ut egentligen obegränsade krediter, obegränsade kvalitativa lättnader och så vidare. Kvantitativa lättnader, inte kvalitativa lättnader, de har vi ännu inte sett.
Steg.
Det är keynesianismens kärna. De kvalitativa lättnaderna, det kanske är en tandvårdsreform och så vidare.
Precis.
De kvantitativa lättnaderna. Och när han pratar så talar, eller så lyssnar den här Brysselbubblan. Och ska vi börja med den här Draghi-rapporten som kom här på höstkanten när vi hade fullt upp med att diskutera svenska balansmålet och ramverket. Det här har blivit ett diskussionsämne. Vad säger du Anton om detta? Vad är liksom, vad är Draghi-rapporten och kärnan den?
I sin kärna skulle jag säga att den är ganska liksom, den är både radikal och den är också existentiell på något sätt. Draghi säger egentligen att hans argument är att vi kan inte fortsätta som vi gör nu. EU måste förändras radikalt, det måste reformeras och vi måste investera enorma summor. Annars kan inte EU som det är idag fortsätta. Han säger att vi står vid ett vägskäl. Och det är väl tillräckligt för att det ska bli ett diskussionsämne. Sen har den ju också lyfts fram väldigt mycket av liksom den nya kommissionen, deras nya agenda, deras nya narrativ för den här mandatperioden. Som de pratar väldigt mycket om konkurrenskraft och om det globala racet mot USA och Kina. Så den har ju liksom passat in i det narrativet. De har också beställt den av en anledning.
Elisabeth, stora summor säger Anton. Vad är det för summor vi pratar om?
Ja, det Draghi då har föreslagit är att EU då, det samlade EU med både offentliga och privata investeringar behöver uppgå då till storleken ungefär 750-800 miljarder euro om året. Det är väldigt mycket pengar.
Kan vi översätta det till svenska?
Alltså ja, kronor. Alltså 800 miljarder euro är ju 8 biljoner kronor. Och då ska man veta 000... att svensk BNP rör sig om ungefär 5-6 någonstans där biljoner kronor.
Och en biljon kronor är alltså 1000
miljarder. 1000 miljarder, precis. Och Draghi är ju inne på då att det här är dubbelt så mycket som investerades under Marshallhjälpen. Och det liknar hur mycket man investerade under 1960- och 70-talen. Så att det är egentligen när liksom, ja, industriländerna stod på sin topp i investeringar.
Det är alltså oerhört ambitiöst. Vad tänker du, Max, när du tagit del av den här rapporten? Det finns ju en 70-sidig version som är ganska omfattande, och så finns det typ en 800-sidig version som kräver liksom en vårtermin för att läsa.
Ja, vad säger 400 du? I alla fall. Jag har läst den 70-siders versionen, får jag erkänna. Nej, men jag håller med om väldigt mycket i den. Den är ju lite ortodox på vissa sätt, men han sätter ju fingret på någonting som verkligen är ett stort problem, och det är att EU har halkat efter och har väldigt låg produktivitet och alldeles för låga investeringar, och framförallt att vi har ganska ambitiösa klimatplaner och klimatmål, men ingen politik som backar upp den här gör att man kan nå det här målet, och det är alldeles för lite stora investeringar i grön teknik.
Nu står vi här den här veckan, denna jävla vecka, när Donald Trump svors in. Den är väldigt lång den här veckan. I måndags eller tisdags svors Donald Trump in som president. Det känns som 3 månader sedan. Han har gjort väldigt mycket. Väldigt mycket också på det ekonomiska området. Han har ju väl bestämt att han ska i princip pausa de här klimatåtgärderna som vill avsluta dem, som Joe Biden satt igång. Hans gröna investeringar. Och det här Inflation Reduction Act då, som bland annat vi besökte då i våras och träffade politiker och experter, det ställs då åt sidan. Är det här en chans för EU nu att ta tillbaka en position eller ta initiativet? Vad säger vi om det? Vad tänker vi?
Ja, men jag tror att det är en jättechans. Och det går ju snabbt nu, men jag har också fattat det som att han har ju pausat det här investeringsprogrammet helt. Och det var ju liksom en stor oro för både svenska och europeiska politiker att massa viktiga gröna investeringar skulle fly över Atlanten. Och nu har vi ju en superchans att ta tillbaka dem. Och det känns som en insikt som inte riktigt har nått hela vägen fram än. Nu har det bara gått några dagar. Men jag menar, vi såg här senast, om det var igår, förrgår, när Thomas Tobé representerade sin grupp, Moderaternas och Kristdemokraternas grupp i Europaparlamentet, den största gruppen EPP. Han säger att vi vill ha en klimatpolitisk paus. Det har gått för fort i EU, istället för att säga att nu ska vi ta tillbaka initiativet.
Ja, alltså det är inte hela det här Inflation Reduction Act som har pausats, utan det är framförallt de här nya lånen och nya subventioner till nya företag. De här skattelättnaderna som infördes, att fabriker kan få 30% skattelättnad om de producerar grön teknik. De tror jag finns kvar på många håll. Så att det är bara... Man kan säga att den delen som riktar sig till de mest innovativa, de investeringar som är längst i framkant, de har dragits tillbaka. Men det som redan har byggts nu under Biden kommer nog fortsätta rulla på, tror jag.
Och det var lite grann det som de här republikanska personerna vi träffade i USA sa,
ja,
att en del av det här kommer fortsätta. Och nu har ju inte Trump suttit en vecka ens, så att det finns ju chans att han drar tillbaka mer, men det som lagt kort ligger, men det nya det
passar. Skattelättnaderna är kvar, och republikanerna gillar ju skattelättnader, så att,
Ska vi köra liksom in på själva rapportens bakgrund då? Vad är orsaken till den här, alltså det är EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen som blev omvald nu som kommissionsordförande, som har liksom beställt den här. Men varför har man gjort det? Varför behövdes den här? Alltså jag tror, lyssnar man på den här podden så förstår man varför man behövde det, men vad var EUs insikt plötsligt?
Ja, men det var väl framförallt då att man hade ett behov av att liksom förnya EU på något sätt. Och man har haft Rysslands invasion i Ukraina, vi har haft pandemi, det har varit energikris. EU har lite halkat efter i investeringar och i tillväxt. Och särskilt efter då att Joe Biden lanserade IRA så har det ju blivit lite smått liksom panikstämning i Europa kring liksom att företagen kommer flytta och vi hamnar på efterkälken och sådär. Så att von der Leyen gav ju helt enkelt då Mario Draghi i uppdrag att skriva den här rapporten och framförallt analysera då de här problemen med vikande konkurrenskraft som man uppfattar finns i EU.
Ja, alltså EU har ju fört en väldigt destruktiv politik de senaste, åtminstone de senaste 15 åren sedan finanskrisen 2008, att man istället då när man hade den här gyllene chansen att satsa på investeringar och investera sig ur krisen, så gjorde man exakt tvärtom. Man stramar åt så mycket som möjligt, och det är därför investeringarna har varit låga och därför produktivitetsutvecklingen har varit så låg, för att man har fört en åtstramningspolitik. Och man har ju kunnat se att Kina samtidigt har satsat väldigt mycket på att investera i de här nya industrierna där de kan komma in och ha en väldig fördel av att det är en helt ny industri som växer fram. Elbilar till exempel och batterier, så har de satsat väldigt mycket på det. Och EU har suttit och tittat på och låtit sin grön industri avvecklas. Och sen så nu, väldigt senfärdigt har man insett, oj, nu kanske vi måste göra någonting åt detta. Så då sätter man ihop det här.
Och det finns ju en, jag menar, vi har ju diskuterat i den här podden också Northvolt-krisen i Sverige. Och den har ju då, det är ju en växelverkan mellan att Northvolt inte har klarat av att producera batterier som de ska. Och då har ordrarna på detta dragit sig tillbaka. Men det finns ju en annan bakgrund också. Det är att det viker ju efterfrågan i den här krisen vi är inne i, den här efterfrågekrisen. Så har ju folk inte råd att köpa dyrare bilar och liksom växla över till elbilar. Mm. Vilket ju vore rationellt när man har, vill minska beroendet av gas och olja.
Man kan ju säga att Northvolt-episoden är ett utslag av den här senfärdigheten. Att man väntar väldigt länge med att satsa på elbilar och batterier. Och sen så plötsligt inser man, oj, nu måste vi komma ikapp. För nu har Kina hållit på med detta väldigt länge. Och då satsar man på Northvolt, skjuter in jättemycket pengar i det. Och då så har man ett företag som måste expandera extremt snabbt och skala upp sin verksamhet extremt snabbt.
I panik nästan då.
I panik för att möta Kinas konkurrensfördel. Och sen så misslyckas man med det, så blir det väldigt dyrt.
Och förutom liksom det allmänna kring industrin och investeringar, så är det ju också mycket präglat av ett nytt omvärldsläge. Alltså så pratar ju von der Leyen och kommissionen väldigt mycket om att vi har gått från en era av samarbete till en era av en tävling, säger de i princip. Att nu är det ett race mellan EU, USA och Kina. Den bilden är väl till stora delar sann, men det verkar vara vad man är inställd på i alla fall. Och då måste vi ha något att tävla med.
Ja, men jag tror också att det handlar mycket om att få EU att hålla ihop. För att om det är någonting som också präglar den här konkurrensen, så är det ju statsstöd och frågan om statsstöd. Och där har ju Kina legat väldigt långt fram, medan EU har ju tvärtom då haft regler mot statsstöd. Och så har man varit rädd då för att till exempel rika länder som Tyskland bara öser ut statsstöd över...
Hur kan de göra det? Hur kan man säga i Sverige att det är förbjudet? Och sen kan tyskar och i viss mån fransmän bara vräka statsstöd över sina egna industrier. Hur fan,
ja, men
är det
möjligt?
Det är
väl för att liksom... Ja, de här EU-reglerna är ganska böjliga.
Om för stormakter?
Ja, egentligen. Ja, egentligen för vem som helst av
EU-länder. Om man vill någonting.
Ja, om man vågade liksom dra det tillräckligt långt till sin spets. Jag menar... Frankrike och Tyskland har ju aldrig följt EUs budgetregler till exempel.
Sen så har ju pandemin och kriget mot Ukraina också skapat en tillåtelse för att stödja sin industri. Mm.
Men hänger det här ihop med det här begreppet strategisk autonomi? Också med att vi ska ha gruvor i Norrland, i Sverige. EU måste i större utsträckning producera sina egna sällsynta jordartsmetaller och annat. Mm. Hänger det här ihop med det på något sätt?
Ja, nej, men definitivt. Det är ju liksom en av de tre rubrikerna som Draghi själv sätter för rapporten, är att vi ska öka vår autonomi och minska beroenden. Och för att när vi inte har varit särskilt strategiska och planerande här i Europa, då har vi istället blivit väldigt beroende av både USA, Kina, Ryssland, och det har vi verkligen sett konsekvenserna av. Sen finns det ju mycket smärtsamt med liksom alternativet, och där tror jag att det finns mycket rannsakan att göra också, liksom hur... Vad krävs egentligen av oss i Sverige? Vad krävs av oss i Europa för att vi faktiskt ska bli autonoma och inte vara beroende av rysk gas som politiskt påverkansinstrument till exempel?
Om vi ska gå in då på den här rapporten, vi har ju börjat med det och du har ju dragit en kortis där, Anton. Om man ska sammanfatta den lite utförligare då, vad är kärnan? Det är att Europa måste börja investera eller dö. Investera eller dö. Är det sammanfattningen?
Ja, mer eller mindre.
Ja,
eller i alla fall EU, om man tänker så.
Mm.
Ja,
ja, eller han fick just den frågan. Det handlar om att investera eller dö. Så sa han så, nej, inte riktigt. Men investera eller fortsätta minska i betydelse. Och liksom en långsam liksom utfejdning av Europa. Men han menar att man behöver investera mycket mer. Och sen så behöver den gemensamma marknaden också bli mer enhetlig. Alltså som USA har ju en totalt... gemensam marknad, eftersom det är ett land, och Kina samma sak, men EU är väldigt fragmenterat och det är väldigt mycket hinder och barriärer. Sen så vill han också att man tar bort massa regleringar och sådär som man kan vara lite skeptisk mot.
Och på sätt och vis så om man liksom går upp en abstraktionsnivå, vi kommer komma in på det här senare, så är också rapporten, liksom han gör lite upp med EU som det fungerar nu. Han säger att det kan inte fortsätta som det gör nu, och på något sätt att EU måste... Alltså EU måste investera eller dö, men samtidigt säger han också på något sätt att EU måste integreras eller dö, att vi måste gå vidare till nästa generation av EU, och det är lite hans argument. Och där tycker jag finns en intressant skärning, för det är inte riktigt det uppdrag han har fått. De vill ju att han ska skriva om konkurrenskraft och typ så här, hur gör vi Europa attraktivt för investerare ungefär. Men han tog liksom det och så gjorde han det här mastodontprojektet liksom, där han säger att vi vill ha EU 3.0.
Ja, det här är ju liksom EU enligt Mario Draghi, ska man ju också komma ihåg. Så att det har ju inte heller stötts och blötts liksom som det normalt sett görs inom Nej. EU.
Men det ligger ju någonting i det, för att om man har en gemensam marknad som är helt enhetlig, så kommer ju företag kunna investera och skala upp mycket snabbare och diversifiera sig mycket mer och specialisera sig mycket mer. Nu är det ofta att företag hoppar över till USA istället om de vill expandera snabbt. Men om man då har det på hemmaplan så kan man öka konkurrenskraften. Så att det hänger ju, och för det så måste ju reglerna bli mer enhetliga i EU, och den inre marknaden måste bli mer av en marknad istället för 15 olika. Så att man kan ju säga att det hänger ihop lite också, att ta bort de här hindren som finns mellan länderna och göra EU mer federalt.
Vad tänker vi om det då? Det låter ju lite grann som att det rör sig mot något, ja, men ett federalt EU. Vad tänker vi om
ja,
det?
Ja, man behöver inte gå hela vägen till en federation, men det är ju så att ju större marknad man har, desto mer effektiv industri kan man bygga, desto större skalfördelar kan man få, och desto mer kan man också specialisera sig om man har en större marknad. Så att om EU ska bli mer konkurrenskraftigt, så tycker jag att han har en poäng i det.
Men det här tror jag är liksom den svåraste delen egentligen av rapporten. Och här kanske vi i rummet också skiljer oss lite åt i liksom hur mycket federalism man tror är bra och möjligt. Men där är han nog också medvetet vag. För att tittar man runt om i EU, så är ju inte direkt mer överstatlighet är inte det väljarna efterfrågar, utan snarare tvärtom. Och då är ju frågan liksom, å ena sidan har man då det här liksom stora projektet som kanske måste genomföras för att EU ska överleva, och å andra sidan så har man de här väljaropinionerna som snarare rör sig mot EU-kritiska partier. Så, och jag har ingen aning om hur man ska få ihop det.
Inte nödvändigtvis, alltså många väljare är ju skeptiska, men jag tror inte heller att man ska, om folk upplever liksom att ja, men EU kan lösa mina problem och EU kan faktiskt leverera, då tror jag också att man kommer vara positiv. Och Sverige liksom, vi har ju länge pratat som en motvillig europé, men här har det ju ändå stigit lite över tid liksom uppskattningen gentemot EU. Miljöpartiet, vi är ganska EU-positivt parti, vi gjorde ett succéval nu i EU-valet, och framförallt stora frågor som klimatomställningen, där tror jag också många ser att vi behöver liksom det här större samarbetet, och att det inte räcker med att bara prissätta koldioxid och låta marknaden styra, utan att vi faktiskt måste styra hela skutan tillsammans om vi ska ställa om samhället.
Inte det här, jag menar, när jag tänker på grön ungdom och unga klimataktivister, så det här känns ju som liksom nya tongångar lite grann. Är det så att det du är inne på, klimatfrågan, de här stora ödesfrågorna på något sätt, gör ju att man måste samarbeta? Det spelar egentligen ingen roll om Sverige har noll utsläpp och så släpper alla andra ut istället, eller om våra utsläpp ligger någon annanstans, utan det måste ju lösas. Men det finns ju en baksida också med det här federala. Alltså då får vi ju kanske vår välfärdsstat urholkas. Det går ju, alltså, det finns ju alltid en baksida. Hur ser du på det?
Ja, nej men jag har inget färdigt svar, men jag har tänkt mycket på det här. Alltså, och jag tror att vi politiker i allmänhet, men framförallt kanske progressiva, vi kommer ställas inför ett ganska svårt val liksom, på lite sikt. Att vi kommer behöva välja mellan ett EU som har en del bra saker, men också en del rätt dåliga. Men att vara utanför är inte ett särskilt bra alternativ heller.
Mm. Nej, men det är också, jag såg chefen för de europeiska fackens organisation, han skrev på det nya mediet Blue Sky, som man kan ha istället för X, att centerhögern då i Europa är väldigt fokuserad nu på försvar och avregleringar. Och han menar att ska man få demokratisk legitimitet då för ett nytt projekt, så måste man inkludera mycket mer i liksom den här nya given, eller vad man nu ska kalla det, så som Draghi har föreslagit. Och det tycker jag nog också är en av de största nackdelarna med Draghis rapport, att han har tagit in då referenser från otroligt många olika organisationer och akademiker, men bara en enda facklig organisation. Så att det finns ju lite en brist här på vad ska man säga, löntagarperspektivet.
Jag tror att om man frågar folk, ska EU få mer makt, så kommer de spontant och liksom instinktivt säga nej. Men om man frågar folk, är det bra att EU gemensamt tar fram ett vaccin om det är en pandemi i EU till exempel? Eller att man gemensamt köper upp naturgas om man behöver det under en kris, som Draghi föreslår, så jag tror att många tycker det låter ganska vettigt att man använder sina gemensamma resurser på ett konstruktivt sätt. Jag tror man ska skilja lite på det här med makt, att man kan se det delvis som makt som ett nollsummespel, att EU får mer makt och då får länderna mindre makt. Men man kan se det som att EU får mer så kallad infrastrukturell makt, att de får makt att skapa nya resurser och att åstadkomma mer tillsammans. Och det är väl den typen av makt som han menar att EU ska få, att man bygger upp nya strukturer som bara kan finnas på överstatlig nivå.
Det är väl lite också kan man säga, om man får använda stora ord, kampen mot fascismen någonstans. Det jag tycker har varit svagheten med till exempel de svenska socialdemokraternas tanke om detta är att man har varit väldigt tydlig och på ett bra sätt mot Sverigedemokraterna, mot fascistiska och rasistiska och främlingsfientliga idéer, auktoritära idéer. Där håller man stången på ett väldigt bra sätt. Men det stannar vid retorik. Och man har egentligen inte gjort så mycket för att dra undan mattan för det som jag tänker i alla fall är en del av resonansbotten för den här typen av värderingar och strömningar. Och där var ju Joe Bidens politik var ju, tycker jag, det första kraftfulla i Roosevelt FDR-anda, liksom New Deal, att man kan lösa, eventuellt försöka lösa motviljan eller misstro mot demokratin med ekonomisk politik, med jämlikhetspolitik. Och Joe Biden nådde ju verkligen inte ända fram, han förlorade valet, allt han ville misslyckades. Men han försökte i alla fall, och jag tänker att om man inte försöker det, vad har man då för svar? Då har man liksom, då blir man Peter Wolodarski på DN, att man tycker att det är dåligt med ojämlikhet eller med rasism, men man vill inte göra någonting för att människor ska vara trygga och kanske vara mindre rasistiska. Det kanske inte räcker bara med moralpredikningar när folk i princip är arbetslösa och inte kan laga sina tänder och inte har råd med i USA en bostad. Och där blir Draghi, blir det ett svar på, alltså EU håller ju faktiskt på att falla sönder. Om man, den här stora bilden med Kina, Ryssland, Iran, det här blocket som bildas, vi har kriget i Ukraina, vi har USA nu som avspjälkar sig på något sätt från världsordningen, Storbritannien har lämnat, fler länder i EU är ju auktoritärt inriktade och har sådana partier i ledning eller som växer, Le Pen, Marine Le Pen kan vinna presidentvalet här 2027. Det kanske inte händer, men det kan hända. Ungern, Italien delts av ex-fascister, eller jag vet inte om de är ex...
Neonazister.
De har samma logga i alla fall, och samma parti. Helt enkelt, EU är ju inte en stabil institution. Är det här ett sätt att svara på det? Är det här Bidenomics för EU? Kan det fungera här?
Lite är det så, och jag tycker framförallt att han adresserar det här problemet med att EU har haft väldigt ambitiösa klimatmål. Och det är många som tycker att det är jättebra att EU ska ha koldioxidskatt och utsläppshandel och vi ska fasa ut fossilbilar 2035, vi ska förbjuda dem. Men sen så har man inte alls haft någon politik för att se till att det blir verklighet. Man har haft en elmarknad som bara, där liksom priserna har fått gå helt hur högt som helst för att gaspriset har höjt, så man har inte gjort någonting åt det. Så han föreslår ju mer det här att man ska göra någonting åt elmarknaden till exempel, att inte gaspriset ska sätta priset för all energi, utan att om gaspriset sticker iväg så ska man koppla loss resten av elmarknaden så man har mer stabila elpriser. Han vill att man ska också investera så att man kan uppnå de här målen, att om det nu är så att vi ska förbjuda bensinbilar så måste vi också ha ett program för att tillverka batterier och tillverka elbilar och ha tillgång till de här materialen som behövs för det. Så att det är ju en mer realistisk politik på så sätt. Om vi nu bestämmer att vi ska ha höga klimatmål så måste vi också ha den här politiken.
Vilket vi måste ha.
Såklart, ja.
Mm. Ja, men jag uppfattade också som att han försöker göra någon sorts spagat över liksom vänster och höger nästan i Europa. För att man ska också veta att Mario Draghi har varit rådgivare ett tag åt Giorgia Meloni i Italien. Så att han har ju också tentakler lite utåt alla möjliga håll.
Är han kristdemokrat från början, eller vad är han för någonting?
Teknokrat.
Ja, han är väl främst teknokrat.
Han ledde ju en övergångsregering i Italien också.
Mm. Just en sån där, ja.
En samlingsregering.
Precis, men han vill ju hitta ett sätt för EU att överleva helt enkelt. Och om det kräver då att man får med sig både Giorgia Meloni och miljörörelsen så får det väl vara så, uppfattar jag det. Mm. Det handlar liksom egentligen inte om att politiskt positionera sig åt ett visst håll, utan snarare att få med även den nya högern i viss mån.
Ja, annars faller ju faktiskt ihop på något sätt. Ja. Om man inte kan vinna över dem så måste man ju få med dem innan de har lagt ner skiten.
Och de blir mer, den nya högern blir mer EU-vänlig i takt med att de får inflytande, så vill de se mer av EU.
Precis.
Ja, nej, men alltså jag tycker också att det känns oroligt liksom, att tanken på att EU ska bli starkare samtidigt som vi ser vad som händer i många länder nere på kontinenten. Men om man ser liksom vår tids stora utmaningar, klimatkrisen och en växande ojämlikhet, vill man lösa dem tillsammans med andra länder, eller vill vi vara ett litet ensamt land här uppe och sen så ska vi allting falla isär och så blir det sämre då i kanske Ungern eller något, och sen så ska vi försöka interagera med Ungern som enskilt land? Det tror inte jag är lösningen, utan vi måste nog hjälpas åt.
Nej, men det är väl samma som när man säger då att om Trump vinner på någonting, då är han för det. Och skulle han upptäcka då att han vinner på den gröna omställningen, så kommer han kanske helt plötsligt bli för det. Så att det vet man ju inte. Men där skulle ju potentiellt det här drag i programmet kunna vara då en föregångsmodell.
Men nu befinner vi oss i Konungariket Sverige, en del av den frugala fyran. Ett land som motsätter sig all form av solidaritet, all form av gemensamma lösningar, så länge, om det kostar något för oss. Sverige är lite som Trump, fast omvänt, om det kostar oss någonting så är vi emot det. Är inte ett problem då med den här och andra idéer om liksom finanspolitik på EU-nivå och så vidare, som har baksidor, men också en, så att säga, en uppsida. Är inte problemet då att Sverige kommer förmodligen vara ett av de länderna som är mesta motståndet där? Och inte bara den borgerliga regeringen med tid, utan även Socialdemokraterna. Vad säger vi om det?
Så är det ju. Sverige har ju motsatt sig alla steg till att EU ska ge ut gemensamma statspapper och låna upp gemensamt och investera mer gemensamt. Det har ju varit Sveriges strategi ända sedan vi gick med i EU, att säga nej till allting. Allting som kostar någonting säger vi blankt nej till. Och sen lite senare upptäckte vi, oj, vi kanske borde varit med på det här, så går vi med ändå, fast då har vi inte påverkat processen. Så att jag hoppas att Sverige kan gå lite samma väg som Danmark och Mette Frederiksen, att man nu har en lite mer EU-positiv inställning och inte bara säger emot allting, utan att man faktiskt försöker vara lite konstruktiv.
Anton?
Ja, men det är ju det han är inne på i rapporten, Drag, att om vi ska lyckas med de här massiva investeringarna, då kommer det behövas gemensamma offentliga pengar. Och ja, men det som ni var inne på där med frugala fyran, alltså när den typen av gemensamma finansiella insatser skulle göras under pandemin, då var vi stenhårt emot tillsammans med Danmark och två länder till. Och nu har ju faktiskt danskarna svängt, precis som Max säger, så jag tror inte att det är omöjligt att vi skulle kunna följa efter, men det känns ju osannolikt som det ser ut idag tyvärr.
Ja, jag undrar också, jag har försökt leta efter någon form av respons på det här från svenskt håll, från officiellt håll, men jag har inte egentligen hittat någon som har kommenterat Draghi-rapporten i...
Inga kommentarer.
Nej, men lite så är reaktionen.
Det är ett problem det där, tycker jag, att det känns som att glappet växer liksom mellan debatten i Bryssel och i EU bredare och i Sverige. Liksom, här har vi knappt pratat om de här grejerna, och sen så kommer vi, både alla olika partier men också medborgarna, kommer liksom ställas inför den här utvecklingen, och vi har knappt hunnit avhandla den. Liksom.
Ja, och sen kommer det helt plötsligt vara att vi måste ta ställning till huruvida EU ska låna upp 8 biljoner.
Det finns en bra bok om det, Sverige sist på bollen, av Expressen-journalisten Ylva Nilsson, om just hur Sverige inte ens intresserar sig för vad som händer i EU och bara säger nej till allting, och sen så långt senare får de gå med ändå. Men samtidigt vet jag inte hur mycket EU behöver Sverige när det gäller detta, för att det här med gemensam upplåning borde ju framförallt omfatta euroländerna, och Sverige är inte med i euron, så att...
Och det ska vi inte heller vara.
Det ska vi absolut inte vara. Men för de länderna som redan är med, så måste man ju ha gemensam upplåning om man ska kunna ha någon sorts aktiv finanspolitik.
Om man stannar vid det här Mette Frederiksons tal. Danmark har ju hamnat i blickfånget nu sista veckorna tyvärr då, genom att Donald Trump vill köpa eller annektera eller sno eller muta sig till Grönland. En liten ö i Nordatlanten. En liten ö stor som Europa. Fylld med gas, och med klimatförändringar då som dessvärre kommer, så kommer förmodligen då det blir tillgängligt då både mineraler i enorma omfattningar och gas och olja med mera. Men innan det här hände liksom ordentligt, var ju, höll Mette Frederiksen sitt nyårstal som danska statsministrar gör, och där berättade hon, kan vi ta det liksom, hon bytte linje om EU, och man kan säga att det handlar ju om den här Draghi-rapporten, det är samma anda. Man åker ju till Danmark hela tiden och blir jätteinspirerad. Skulle man kunna bli inspirerad kring EUs finanspolitik och investeringar?
Man säger ju ibland att Sverige ligger 10 år efter Danmark, så att om 10 år då så kommer vår statsminister ändra linje. Nej, men hon sa ju helt enkelt att hon ser de här stora investeringsbehoven, och att det gör att man kan inte fortsätta som förut, utan man måste våga ha en mer expansiv politik, för att annars så kommer Europa hamna på efterkälken. Och det här Grönlandsdebaclet har väl egentligen gett henne rätt på en gång.
Ja, men precis. Behöver Europa egentligen byta hela sin ekonomiska modell på något sätt för att klara det här? Om man gör allvar av Draghis rapport, om man leker med tanken att han har helt rätt, vilket jag tror att han har, om själva problembilden och behoven, behöver man egentligen skrota hur EU har funkat då?
Ja, det måste man nog. Jag tror man ska se den här perioden efter Maastrichtavtalet 1992 som ett undantag, att EU då gick till den här väldigt extremt nyliberala positionen. Där man tänkte, den ekonomiska utvecklingen är klar. Vi behöver inte satsa någonting på att staten behöver inte lägga sig i vart vi går från och med nu, utan marknaden kan sköta allting. Det enda som är viktigt är bara att vi har en oberoende centralbank, så kommer det lösa allting. Vi behöver inte tänka på att investera i nya industrier och ha någon industripolitik eller sådär. Sen så kanske fransmännen tänkte att nu ska vi ha industripolitik på EU-nivå, men så blev det inte. Så att jag tror man måste tänka lite att den här idén att utvecklingen är färdig, att liksom u-länder kan hålla på med industripolitik, men de länder som redan utvecklade, de kan bara luta sig tillbaka. Den idén tror jag man måste släppa och göra som Draghi säger här, att man måste välja ut vilka industrier som EU bör satsa på och ge dem väldigt mycket stöd med både handelspolitik och industripolitik och investeringspolitik.
Ja, precis. Maastrichtfördraget byggde ju väldigt mycket på idén som kom på 80-talet framförallt, där man pratade om något som hette eurosklerosis. Ett jättejobbigt ord, men som i princip betydde då att Europa höll på att förtvina. Och idén där var ju då att industripolitik var en del av roten. Alltså problemet. Orsaken, det var problemet. Och man skulle göra sig av med de här då gamla rostbältena som var basindustrin. Så att det är ju verkligen den rakt motsatta tanken mot vad Draghi presenterar nu.
Så man måste helt enkelt skrota det här liksom 90-tals EU, ja. Mm. Och bygga någon sorts 30-tals EU.
Det borde man gjort egentligen direkt efter finanskrisen 2008. Då blir det ju uppenbart att det inte funkar att bara ha en oberoende centralbank för allting och att det ska lösa allt.
Det nuvarande EU tillkom ju i en tid då man liksom ville deindustrialisera Europa, och det var också en tid av liksom ökat globalt samarbete, som man tänkte att om vi bara öppnar upp...
Det här kan kineserna göra, tänkte man.
Mm, exakt. Och om vi bara öppnar upp marknaden dels internt men också handel utåt, då kommer vi alla vara en del av liksom, samarbete och handel, och det kommer bli bra för alla. Och det är ju liksom, delvis har inte det funkat hela vägen, för man har inte lyckats styra ekonomin och samhället i den riktning man vill, som Max är inne på. Men det är ju också den här trenden att det här samarbetet finns inte på samma sätt längre. Alltså det är inte längre samma nytta att vara uppkopplad mot omvärlden. Vi måste göra mer själva.
Men Anton, du var i Bryssel nyligen. Vad var det för debatter du tog del av där? Vad tänker du vi borde lära av EU? Det känns ju helt sjukt att sitta och säga så. Vad borde vi lära av EU? Jag som gammal EU-kritiker.
Ja, nej men vi gröna studenter var på studieresa förra veckan i Bryssel. Och jag kan inte säga exakt allt som sägs i Bryssel. Men en sak jag noterade med lite oro, det var väl att det man pratar väldigt mycket om relaterat till Draghi-rapporten, det är liksom konkurrenskraften och, ja, man säger simplification, men mer eller mindre avreglering eller åtminstone förenkling. Men inte så mycket om de här investeringarna. Och det är ju, som vi var inne på i början, att det man beställde med rapporten, man ville ha en rapport om konkurrenskraft. Draghi tog det, gjorde en rapport om hela EU-projektet i princip. Men största partigruppen EPP och kommissionen, de har väl hållit kvar lite mer det här med konkurrenskraften.
Det ligger nog väldigt mycket i det. Alltså det är intressant det där, för konkurrenskraft har ju ofta varit ett kodord för avreglering. Mm. Man hör ju, högern snackar hela tiden om vi måste öka den svenska konkurrenskraften. Då är det att man ska sänka lönerna och skatterna och förenkla regler och ta bort regler och sådär. Men Draghi menar ju konkurrenskraft på, liksom, i verkligheten. Vilka industrier har en stor del av världsmarknaden? Och då tittar man på hur det ser ut, så har ju Kina tagit över alla de här nya industrierna. Både inom klimatteknik men även när det gäller vapensystem och mycket annat. Och då behöver man ju, då räcker det inte alls att bara avreglera eller sänka skatter och så här. Då måste man ju ha en väldigt aktiv industripolitik. Då måste man ha ekonomisk planering, skriver ju Draghi. Det är en brist som EU har, att vi inte har planerat till exempel elbilarna, övergången till elbilarna. Man har låtit de här stora tyska biltillverkarna göra vad de vill och skjuta upp det här och liksom strunta i problemet.
Är det en europeisk femårsplan som Draghi... Eller 15-årsplan kanske?
Ja, något sånt. För att om man tittar på vad Kina har gjort och Kina har sagt under alla dessa år, så har de ju haft i sina femårsplaner just fokus på de här nya strategiska industrierna. Elbilar, batterier, vindkraft, solkraft, allting.
De här metaller, mineralerna.
Precis, och hela leverantörskedjan där, att man från gruvorna till de färdiga produkterna. Och jag tror att man i EU har varit skeptisk med det, man har inte liksom tagit det på allvar, att ekonomisk planering kan funka. Så man ser att Kina säger att vi ska tillverka alla de här sakerna i Kina om 10 år, som har sagt det kan de inte lyckas med, för centralplaneringen funkar inte. Sen så plötsligt så är
funkar
vi där.
Det? Ja. Har vi varit naiva, Elisabeth?
Ja, det, jag hatar det där uttrycket. Men ja, det kan man väl säga. Eller naiv och naiv. Alltså okunskap är ju ofta medveten på hög nivå. Det intressanta är ju liksom när han nämnde Marshallhjälpen, så var ju liksom en del av Marshallhjälpen att länderna som ville ha del av de här pengarna var ju tvungna att upprätta femårsplaner. Så att det är liksom implicit egentligen i såna här jättestora investeringsprogram, så måste man ju göra någon typ av planering för hur pengarna ska användas, hur de ska distribueras, vem ska göra vad. Alltså det kommer ju uppstå enorma flaskhalsar om man bara skjutsar ut pengar i ett system som inte är beredd att ta emot dem.
Men det här är liksom inte, det här är inte marknadsliberalism. Det här är inte laissez-faire, det här är inte de sista 30 årens nyliberalism.
Nej, det kan man väl inte säga. Han är ju ganska ortodox på många sätt i hur han ser på marknader och investeringar. Jag vet, du Max uppmärksammade att han var så frågande kring att vi har halkat efter med investeringarna trots att Europa har så högt sparande.
Mm.
Ja. Men om sparandet inte används, så ja, vad gör det då för nytta?
Anton?
Ja, nej, men om vi har varit naiva eller inte, om vi ska passa på att vara lite självkritiska, så tror jag många progressivas liksom reaktion på det EU som är och det EU som har växt fram, det är att det här är liksom ett marknadsliberalt projekt och därför är vi emot det. Det ska inte få för mycket makt och så vidare, men vi kanske borde ha lagt lite mer tid på att bygga liksom vår vision av vad EU istället ska vara i nästa steg, och det som han skissar lite grann på.
Alltså en av de här tankarna som finns här, det är ju begreppet grön chockterapi. Vad är det för någonting? Och varför ska man frukta det? Vad är grön chockterapi?
Det är den här idén att man kan lösa klimatproblemet genom att bara sätta en skatt på koldioxid, och sen så får den bli hur hög som helst. Och så har man ingenting för att odla fram de här alternativen till fossila bränslen. Och lite så kan man väl säga att det har blivit i Europa med den här elprischocken som var under pandemin. Att man bara lät elpriset bli hur högt som helst.
Prismekanismen fick bara slå liksom.
Ja, precis. Och så har man inte sett till att det finns alternativ. Och det är väl det som är risken. Det är väl det som man kan säga, att EU har varit väldigt bra på att införa gemensamma regler och gemensamma skatter och ett gemensamt utsläppshandelssystem. Och det är jättebra. Men det kanske vore bättre om man först införde ett gemensamt program för att skifta över investeringar till förnybar energi och till alternativ till fossila bränslen. Så att det är väl den här idén att marknaden kan lösa allt bara man får prismekanismen rätt.
Vad säger ni andra?
Ja, men om jag ska hålla något slags försvarstal för det, det var en fråga i manus här om miljörörelsen har varit förnöjd med att prissätta koldioxid och vi har fått någon slags grön chockterapi, så skulle jag väl säga att det är otroligt bråttom att ställa om, och att jag tror inte att det liksom ligger i den gröna rörelsens ideologi att det här är det bästa sättet att ställa om, men det har också varit det sätt som har varit möjligt liksom, som EU har varit uppbyggt baserat på marknadsprinciper och inte baserat på att göra så mycket tillsammans. Och den insikten finns verkligen idag liksom här i Miljöpartiet i Sverige, men också bredare i Europa, att vi måste bromsa utsläppen, men vi måste också gasa på omställningen samtidigt.
För jag tänker att väldigt mycket av det här som är protester, gula västarna eller bensinupproret i Sverige eller att vi fick en borgerlig regering, hela valrörelsen, jag åkte på turné och snackade i valrörelsen senast och föreläste, då var det ju längs varje motorväg var det ju sverigedemokratisk propaganda då, väldigt skickligt utförd, om bensinpriset och elpriset och så vidare. Där är ju grejen att jag tror inte personligen, det finns ju naturligtvis en grupp som vill ha kvar sina bensinbilar och så, man håller på att mäcka med dem, men den gruppen är ju inte en stort väljarsegment. Däremot är ju väldigt många människor i Sverige som behöver, som det är idag, en bil för att ta sig till jobbet. I Stockholm behöver man inte det, i storstäderna klarar man sig med kollektivtrafik väldigt ofta. Men redan om man bor liksom någon halvtimme ut från stan i villaområdena i söder om stan eller norr om stan, då är ju kollektivtrafiken betydligt sämre än den är in i Stockholms kommun, även om det kanske fungerar. Men i Norrland och i liksom inland och sådär, så är det ju obefintligt. Det är en buss på morgonen i bästa fall och en på kvällen, och den kanske inte matchar förskolan, och då går det inte. Och här blir ju då bilar eller den typen av transportmöjligheter helt nödvändigt för människors liv. Du är ju själv från Norrland. Och där tycker jag att problemet är ju inte att man vill göra en omställning. Den är ju otrolig, den är ju för seg, omställningen. Men varför har man inte varit väldigt proaktiv här? Så att, jag menar, ge folk elbilar då. Alltså ge dem laddstolparna, ge dem 100% lån för att köpa elbilen och betala den i 5 år. Alltså, det hade ju varit, alltså där hade man ju kunnat möta det här och samtidigt bygga upp en industri. Det har man inte gjort, utan man har liksom låtit människor då, ofta med lägre inkomster generellt, ta en väldigt hård smäll. Sen kan man ju titta på det här, bensinpriset är ju lägre idag än sett i hela inkomsten än det var för 30 år sedan. Men känslan är när någonting går upp från 15 till 30 spänn att det är för jäkligt och att man inte har råd och att det blir en kulturkrigsfråga. Och den hade man kunnat mött med kraftfulla subventioner och skapat då en bransch bara för att ta elbilar. Jag tror väldigt få som skulle få i princip gratis elbil skulle bråka för att behålla sin dyra bensinbil och kräva sänkt bensinskatt. Är ni med mig? Alltså, det saknas ju någon sorts mod här att göra någonting utanför boxen.
Ja, och det kan man säga att Norge har gjort till exempel. De har gett väldigt stora subventioner till elbilar och nu är nästan all deras nyförsäljning av bilar elbilar.
Ja, men precis. Och det är väl den här, där krockar ju just marknads-EU då, om man får kalla det så, med behovet av att göra någonting i väldigt stor skala och göra det väldigt snabbt. För att om idén har varit att marknaden ska lösa den gröna omställningen så kommer ju marknaden göra det på det sättet som fungerar bäst för marknaden. Men det kommer ju inte nödvändigtvis vara det sättet som är mest socialt hållbart. Och det är väl det många människor helt enkelt reagerar på.
Vad säger du Anton, som är miljömänniska liksom i grunden här? Den gröna rösten.
Ja, nej, men jag får försvara en hel rörelse.
Inte stå till svars, men jag tycker det är ju intressant det här. För att
nej, men det är
jag tycker att omställningen är otroligt viktig. Men arbetarsgrabben i mig känner ju också den här, herregud vad folk måste bli förbannade på detta. Mm. Och att det är så otroligt onödig och livsfarlig. Ekonomisk, alltså det är en sån otroligt farlig politik att inte ha social känsla.
Mm. Nej, men det finns verkligen mycket att säga här, och till att börja med så tror jag att en sak som inte pratas om tillräckligt är att till exempel utsläppshandelssystemet som vi har prisat koldioxid med EU, det har visat sig vara liksom mer regressivt än man trodde, alltså motsatsen till progressivt. Att det finns ganska nya studier som visar liksom att det här slår mot låginkomstgrupper, för det är fossilt, är liksom en större del i deras konsumtionskorg, och de jobbar också i högre grad liksom i industrier som slås hårt av det här. Men sen, för att fortsätta på försvarstalet, så tror jag inte heller att det bara är vi gröna som ska lastas för det här, för att vi liksom har glömt bort investeringarna, för det är rätt många andra som har både har glömt bort investeringarna och glömt bort att vi måste ställa om. Om dels det är chockterapi med höga priser på el och fossilt, men det är också chockterapi med klimatförändringar.
Ja.
Och man kan ju inte riktigt lasta EU för att vi bara har haft det här, de negativa incitamenten med skatter och regleringar, för att det är det EU kan göra idag i alla fall.
Och där har Sverige varit drivande. Vi var väl först i världen med koldioxidskatt. Ja. Och det är inte, jag är inte emot den.
Nej.
Utan det är ju problemet om det slår väldigt hårt. Direktören i Danderyd, för att göra en enkel nidbild, har ju lättare att betala bensinnotan än en dieselberoende bonde i mellersta Norrland.
Ja, precis. Så att jag tror att man behöver både morötter och piska här. Och det är ju såklart utmärkt att vi har koldioxidskatt och hög skatt på bensin, men då måste vi samtidigt också ha subventioner för elbilar. Och där är det ju EU-länderna i sig som har halkat efter och inte gjort det de ska. Men tittar man på EU och de länderna som är med i euron, så har ju de varit begränsade av att de har varit med i euron och inte kunnat spendera så mycket som de har velat, eftersom de inte har sin egen valuta och därför inte kan spendera utan risk att hamna i trubbel.
Ja, men där finns det ju också en aspekt, om man tar då att det har blivit mycket protester också när man försöker då ställa om och fasa in elbilar eller fasa in andra typer av miljövänliga tekniker, för att många är ju rädda för sina jobb. Alltså om Volkswagen slutar då producera dieselbilar, så läggs en stor fabrik ner i Tyskland och så är folk helt plötsligt utan jobb. Och där finns det ju då gamla recept från Sverige, till exempel inom Rehn-Meidner-modellen, där man ser till då att man har till exempel en hög A-kassa, man gör det lätt att byta arbete, och då blir man inte så fäst vid en viss teknik, utan då kan företag mer komma och gå, för arbetskraften klarar sig i alla fall. Och det är väl sånt som man tänker att EU borde ägna sig åt.
Trygghet i förändringen.
Ja, precis.
Ja, men verkligen. Och det finns också ett annat perspektiv här som är viktigt. Det är att även om vi lyckas med att bromsa utsläppen med prissättning och vi lyckas gasa på omställning med investeringar, så finns det ju ett tidsglapp där. Liksom, att priset vid pump, det känner du av imorgon. Men investeringarna för att ställa om, det kanske du känner av först på sikt. Och därför tror jag att den typen av arbetsmarknadspolitik är väldigt viktig. Men för vissa grupper tror jag också att det är väldigt viktigt med, alltså, pengar på fickan helt enkelt. Att de pengar som går in via utsläppshandelssystemet, koldioxidskatterna, de måste i högre grad gå tillbaka till folk, och de måste gå tillbaka till utsatta grupper, de som är på marginalen, de som går från att inte oroa sig för sin ekonomi till att helt plötsligt göra det. De måste känna att de har backning där.
Men det är också som det här, jag tycker man kan stanna också vid det här otroligt regressiva, alltså ojämlika elstödet och så vidare som Tiderregeringen införde efter valet. Det behövdes ju något stöd, men man hade ju kunnat utforma det på ett helt annat sätt som hade varit mer omfördelande på ett rättvist sätt. Nu gav man ju människor efter deras förbrukning av el, historiska förbrukning av el, så fick man ett stöd. Alltså den som har en stor villa, stora byggnader, fick en större subvention än fattigpensionären eller studenten eller barnfamiljen i hyresrätt. Och det blir då, så jag fick själv bara, som sparade el då, 500 spänn typ, eller 900 kronor, det spelar ingen roll för mig. Men vissa fick ju hundratusentals kronor om man förbrukade väldigt mycket.
Mm.
Och där hade man kunnat gjort istället då, gjort ett grundavdrag på 20 000 kronor eller 10 000 kronor som alla hade fått. Och det hade ju betytt mer för låginkomsttagaren än för höginkomsttagaren. Men då hade man ju inte gett ett stöd för att köpa el eller köpa bensin, utan som man gör när man sänker bensinpriset. För man vill ju väl ändå att folk ska ställa om. Det hade varit bättre att då ge människor ett ekonomiskt stöd för att klara inflationskrisen. Och sen om de vill köpa el eller bensin eller mjölk till sina barn, det får de bestämma själv. Och då har man fortsatt haft incitamentet att dra ner på saker som är dåliga. Till exempel att i onödan köra bil som drivs av bensin.
Precis, och där ska man ju också tänka på att låginkomsttagare lever ju ofta ofrivilligt väldigt miljövänligt. Alltså de konsumerar lite energi, många har inte ens en bil, man åker kollektivt, så att det blir ju också verkligen en skev fördelning i att man belönar de som inte lever särskilt miljövänligt.
Sverige är ju ett av de få EU-länder som har alltså en statsskuld eller statsfinanser som följer EUs regelverk, kan man väl säga. Har Sverige nu egentligen ett utrymme och ett ansvar att gå före och driva på den här Draghi-rapporten? Vi har ju tagit upp att Sverige överhuvudtaget inte uttalar sig om detta. Borde Sverige gå före här och visa vägen och vara positiva till detta? Men sannolikheten är väl egentligen att vi då blir sist på bollen igen då?
Mm. Man ska säga att Sverige ligger ju ändå ganska långt fram när det gäller investeringar. Och vi har ganska låga utsläpp. Sen så börjar de öka nu under de senaste åren. Och vi har mycket kvar att göra när det gäller tung industri och när det gäller transport. Vi måste ha elbilar och elektrifiera industrin, och då måste vi bygga ut vår elproduktion. Så att det var nästan en ledande fråga om Sverige ska gå före. Jag tycker svaret är ja på den.
Jag tror alla tycker svaret är ja.
Mm. Tycker du det också?
Det är ja.
En aspekt här är ju att, som vi lite har berört, det är ju någonstans att det här förebådar, alltså Draghis slutsatser och förslag, även om de är skissartade, förebådar liksom ett nytt EU, ett EU 3.0. Är det här döden, det är mycket döden i det här avsnittet, är det här döden för Maastricht, det EU vi känner som Sverige gick med i på 90-talets mitt?
Ja, det finns ju tankar om att det kanske är så, att Maastricht EU då, som bildades i början av 90-talet, var väldigt mycket en konstruktion utifrån att nationalstaten har förlorat sin makt, alla är ömsesidigt ekonomiskt beroende. Och det vi behöver göra då är helt enkelt att få politiken att liksom ta ett steg tillbaka och inte lägga sig i vad marknader egentligen gör. För att de sköter sin ruljans bra. Och det man ska göra då är bara sätta upp olika normer för hur de ska agera. Och här föreslår ju Draghi verkligen någonting helt annat. Alltså att man ska vara väldigt interventionistisk och styra egentligen medel till olika sektorer och få dem att växa och sådär. Och det kräver ju politik på en helt annan nivå.
Så istället för grön chockterapi så är det någon slags grön kommandoekonomi som Draghi föreslår?
Ja.
Lite mer normal industripolitik så som Europa kanske var innan 90-talet eller innan 70-80-talet. Jag tycker det är ganska tydligt det här med ideologi och det här med frihandel och laissez-faire och nyliberalism. Den ideologin kommer väldigt, den följer var man ligger i världsordningen. Att när Europa då på 90-talet låg väldigt bra till, och USA också.
Då vill man ha frihandel.
Då vill man ha frihandel, och vill man att marknaden bara ska sköta allting. Den enda konkurrenten då egentligen var i Japan, som hade fört en väldigt interventionistisk politik och växt väldigt snabbt. Men sen så på 90-talet så kraschade Japan också. Och då tror jag det fanns en väldig optimism kring marknadens makt och en väldig pessimism kring statens makt att styra den ekonomiska utvecklingen. Och sen så nu när man har halkat efter Kina och Kina är på väg upp, då plötsligt så överger man de här laissez-faire-idéerna och tänker, oj, nu måste vi ha en interventionistisk politik.
Det säger ganska mycket egentligen som ett lackmustest på olika kontinenter, olika systems bärkraft då. Alltså USA förstår då med Trump enorma tullar mot närliggande länder, mot Kina men även då mot EU. Och EU vill då satsa på sin egen industri och kommer kanske då vara tvungna att svara på det här. Medan Kina då, som pumpar på som ett lokomotiv, ett eldrivet lokomotiv på statlig järnväg, de vill ha frihandel och är oroade då över att stängas ute. Det är de man tar spjärn mot och vill bekriga på något sätt. Är det så bilden ser ut, att Kina tuffar på och alla andra på något sätt försöker förhålla sig till att inte bli översprungna eller förbisprungna av Kina?
Ja, Kina har ju i alla fall tuffat på. Nu vet vi väl inte exakt hur det går för Kina, men i och med att de har tuffat på så bra under så lång tid, så har de ju skapat sig en position som alla andra tror jag tycker är ganska avundsvärd på ett sätt. Jag tror jag läste en text av en ekonomhistoriker som heter Adam Tooze, som skrev att inget land förutom Storbritannien under industriella revolutionen har vuxit så snabbt som Kina.
Ja, nej, men det är väl inte så att de är utan problem i Kina heller. Men det är också i allmänhet att vi får en mer multipolär värld. Det ser ut att gå i den riktningen, att det är mer konkurrens mellan block eller stora stater eller vad man vill kalla det för, och att man inte längre tjänar lika mycket heller på att vara beroende av andra, att handla med andra, att vi måste göra något annat. Och apropå din fråga där, liksom, vad är det här döden för EU som vi känner det? Att jag tycker att det räcker nästan med att lyssna på den nya kommissionen, lyssna på von der Leyen, liksom, vad pratar de om? De pratar om säkerhet, de pratar om autonomi, de pratar om att vara strategiska, pratar ju ganska mycket som en stat. Det känns som, det har jag varit inne på här, men det känns som att den retoriken och den debatten, den är ganska långt från liksom hur vi här i Sverige ser på EU och vad vi tror om det som projekt.
Ja, precis. Jag tror också att om man tittar på konsekvenserna för svensk politik, om det här skulle innebära slutet för Maastricht EU, så är det ju ganska stora konsekvenser. För debatten här utgår ju väldigt mycket från att industristöd är dåligt och att vi måste ha ännu mer frihandel, och liksom EU är på något sätt en garant för de här delarna. Men om EU själv då börjar lite röra sig ifrån det som har varit principerna i 30 år, då är ju frågan hur ska det svenska politiska etablissemanget orientera sig då? Det blir ju verkligen något helt annat.
Finns inte risken också att EU på något sätt faller ihop? Att det här är väldigt bäsk medicin för en Italien och Ungern och kanske även
Tyskland.
Polen och Tyskland. Och det här är väldigt bäsk medicin. Det är starkt kaffe på något sätt. Och risken är att det här inte går att genomföra. Att den här där EU 3.0 kanske inte går att genomföra. Det kanske går att göra investeringar. Det är ju bara en fråga om pengar i någon mening. Och att gasa på vissa system, det går väl att lägga ovanpå, men det här 3.0 kanske inte går.
Ja, men jag tror så här att när jag läste det här så fick jag lite känslan, det här är ju verkligen att ge sig ut på hal is, men lite perestrojka. Alltså lite det här att...
Åh herregud, Gorbachev glasnost och perestrojka.
Ja, men lite som Max var inne på, att de här förändringarna skulle man ha gjort för liksom 10-15 år sedan, och ja, så här, nu, alla säger ju jämt att EU kommer att dö och allt sådär, och sen har det levt vidare, men ja, alltså, man ska nog inte underskatta
är
riskerna.
Är Draghi EUs Gorbachev, måste det här avsnittet heta, och vad heter, ja. Kommer det här bli unionens upplösning, de här små strukturreformerna som ska rädda unionen kommer också bli dess död. Vem är då Boris Jeltsin? Vem är EUs Boris Jeltsin? Det är det som är frågan.
Så länge de inte börjar beskatta alkohol så tror jag att det kommer vara...
så kan unionen bestå. Nej, men det jag skulle säga är på något sätt att är inte risken också att det blir att det här kan starta ett sönderfall av EU? För jag tycker att lika gärna som att det kan gå, eller kanske troligare, om allting bara ramlar ut som man vill, så kan det ju bli fler Brexit, så att säga. Att länder drar sig ur. Vi hade Ungerns ordförandeskap här under hösten som var väldigt traumatiserande. där i princip man har människor som är 50 kolonner för Putin, minst sagt. De är ju inte lojala med någon sorts EU-tank, utan de agerar i strid med EUs intressen. Det här är ju också ett troligt scenario, att länder kommer lämna, eller framförallt kanske snarare paralysera EU-strukturen genom att väldigt många beslut ska tas i eller enhälligt och så vidare. Vad säger ni om det? Vad ser vi framför oss? Var finns EU om 10 år? Eller hur kommer EU se ut? Om vi sätter 50 spänn här nu var och så kollar vi om 10 år hur det gick. Men vilket EU har vi framför oss? Är det ett upplöst EU, ett svagare EU eller ett starkare EU som investerar?
Jag tror nog att det kommer bli starkare EU faktiskt. Jag är ganska optimistisk. Jag tror att man har rört sig ändå väldigt mycket under de senaste 10 åren. Man har lämnat lite av det här extrema åtstramningstänkandet bakom sig. Och det finns en insikt nu på toppnivå om att man inte kan hålla på det sättet. Man måste börja investera, man måste satsa på framtiden. Och jag tycker också att Draghi lyfter fram väldigt många positiva aspekter med EU. Vi har en väldigt stark industri i somliga fall, och när det gäller den gröna sektorn så ligger vi väldigt långt fram i innovation. Vi är väldigt bra på att lyfta fram, på att komma fram till nya uppfinningar och nya innovationer. Problemet är att vi inte kan skala upp dem, men det är egentligen ett problem som går att lösa, och det är det han försöker lösa. Så att det gäller bara att man överbrygger det här gapet från innovation till uppskalning och tillverkning.
Anton?
Ja, nej, men man vill gärna vara optimistisk, men känslan är att vi står lite grann inför ett vägval, och där ett dåligt scenario är lite som du var inne på, att EU-institutionerna blir lite förlamade, ingen kan riktigt ta initiativ, och att vi ser ju också en trend där fler liksom stater sätter sina egna intressen först, även i Bryssel, och att vi blir fast då i det här nuvarande Maastricht-EU. Vi förmår inte investera, koordinera, och då har vi liksom en långsam bana neråt, och då är det fler länder som kanske lämnar, eller att länder liksom bildar block inom EU, att man börjar gadda ihop sig istället för att se till hela samarbetet. Men jag vill ju tro på maxscenario där vi liksom växer samman med investeringar och koordinering, vi lyckas med klimatomställning, vi kanske till och med tar ledartröjan från USA medan de håller på med någon tech-oligarki och liksom sakta bleknar bort.
Ja, jag får väl hålla mig till min perestrojka då. Nej, men jag ser nog framför mig snarare liksom ett lösare EU med olika, som du var inne på Anton, olika block inom sig. Man ser ju till exempel Sverige då, som precis har gått med i NATO, men NATO-samarbetet för oss verkar ju mer och mer innebära att vi samarbetar med våra grannländer och Storbritannien som står utanför EU till exempel. Så det är ju också grund för kanske ett ekonomiskt samarbete så småningom.
Mm. Jag tror att USA kommer mer och mer isolera sig och bygga upp tullmurar, och sen så kommer de satsa på sin olja och sin gas som de har i överflöd, och inte så mycket på omställningen. Och att EU då kommer tvingas vara mer öppen och börja samarbeta med Kina på ett annat sätt, och se till att kinesiska företag bygger saker i EU och överför sin teknik till oss inom vissa industrier. Att vi satsar på att bli självständiga i vissa industrier, och att vi samarbetar med Kina på andra, och att vi mer kommer vara öppna fortsatt mot omvärlden. För att EU har inte de här resurserna som USA har, så EU måste vara öppet. Och dessutom så har vi ju Ryssland som vår fiende, så vi måste också samarbeta med Kina då för att motverka Ryssland, tror jag.
Om vi avslutar den diskussionen, har ni läst någonting spännande, nytänkande sen förra gången, Elisabeth?
Ja, jag har läst en väldigt bra text av en ekonom som heter Isabella Weber, som är en liten favorit i den här podden. Hon skrev om Trump och Harris och inflationen, och varför Harris då backade på sina ganska bra förslag mot att bekämpa inflationen, medan Trump snarare vann på sina förslag. Och helt enkelt hur man överlever inflationen som regering. Det var en väldigt intressant text.
Anton, har du läst något?
Ja, men inför det här avsnittet så läste jag en text av Max Krahe som heter The End of Maastricht EU. Och det berör mycket vi har pratat om här, men den kan jag rekommendera att läsa i sin helhet. Det var en bra text.
Och det är ju den här Zukunft som vi samarbetar med, en tysk ekonomisk tankesmedja som är väldigt progressiv och bra. Skatter, investeringar, de kan man kolla upp. Jättebra tips. Vad säger du, Max?
Ja,
vår egen Max.
Ja, apropå det här med Isabella Webers text, så nämnde hon väl Mexiko då som ett positivt exempel på en regering som verkligen har tagit inflationen på allvar och sett till att folk ändå kan köpa sina basvaror och få hyfsat billig energi, och där regeringen har gjort någonting åt prischocken istället för att tänka bort den, och belönats med 80% stöd. Så att det är kanske ett land vi får prata mer om i framtiden.
Jag tänker att Isabella Weber är väl en person som vi borde ha med i podden om hon har tid, men framförallt se till att prata om hennes böcker. Hon håller också på med att försöka uppfinna en antifascistisk ekonomisk teori nu, som är väldigt spännande. Så vi har lite kontakt med henne. Jag läste igår, snabbläste jag Per Wirténs nya bok om hopp, och där han påminde mig om en annan bok jag läste för massa år sedan, nämligen Tony Jutt, hur fan?
Efterkrigstiden.
Ja, Illa för landet, som kom för 15 år sedan, som han skriver på sin dödsbädd, och som han egentligen målar upp att vi kommer röra oss mot den starka statens återkomst, och frågan är om den blir varm och inkluderande och humanistisk, eller om det blir en hård superfascistisk stat som förtrycker människor. Och det är väl det vägvalet vi står i, och där på något sätt så måste progressiva någonstans hitta en väg där kanske Draghi i alla fall en sten på vägen, hoppsten på vägen mot någonting anständigt. För det är väl någon sorts tid för motstånd här. Tack för detta samtal. Tack Anton Berlin för att du tog dig tid. Du kommer tillbaka i den här podden, gissar jag. Tack Max och Elisabeth. Ni har inget val. Ni jobbar här, så ni måste helt enkelt komma hit. Fortsätt stödja Katalys och den här podden. Ni kan teckna er för vårt nyhetsbrev, och ni kan också hitta hur ni swishar in stöd till oss på katalys.se. Ni hittar allting där. Maila också in, fortsätt göra det. Vad vi ska prata om, eller vilka vi ska bjuda in, eller om vi säger fel på något sätt, till startapressarna@katalys.org. Vi läser allt, tar till oss det mesta, och ibland påverkas vi. Och glöm inte att ekonomi är politik, inget annat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.